Matpolitik, hälsopolitik, kemikaliepolitik ska vara baserad på fakta, på vetenskap, på forskning. Europa har världens högsta standard för matsäkerhet och hälsa. Men samtidigt, vi måste se till att de produkter som kommer från utanför Europa lever upp till de här standarderna. Det är dags att lämna den här gnällpolitik och att titta på fakta.
Varmt välkomna hit till podden Hälsa för ohälsosamma. Eppi, som producerar den här podden, står för Environment and Public Health Institute och ägnar sig, som namnet anger, åt hållbarhetsfrågor och folkhälsa. Själva den här podden Hälsa för ohälsosamma handlar i vanliga fall om hälsa och folkhälsa på i miljarder olika ledder. Men idag ska vi ha en lite bredare anslag. Det är nämligen så att snart så är det val till Europaparlamentet den 9 juni, närmare bestämt. Så att Marie Söderqvist, min kollega, hej.
Hej, jag är lite förkyld så jag lämnade över hälsningar som alla är här i sista dallrande vinterveckorna.
Ja.
Men så att vi kommer då inte bara prata om folkhälsa utan även om hållbarhetsfrågor, eftersom vi har nöjet att få hit ett stort antal utav de som ställer upp i EU-valet från olika politiska partier. Så vi kommer inte grilla, för det gör vi inte här, utan samtala om en rad frågor som vi tycker är spännande och intressanta. Och först ut idag är vår gäst Anna Maria Corazza Bildt, som ju redan har 10 års erfarenhet av att sitta i EU-parlamentet. Och sen så tog du 5 års paus. Är det 5 år du har varit utanför? Och nu kandiderar du också för ett nytt parti för EU-parlamentet igen. Välkommen hit!
Tack så mycket Maria, tack så mycket Fredrik. Vilken ära att vara den första ut.
Ja.
Jättespännande initiativ. Det är viktigt att prata om nya valet.
Ja. Visst är det. Det här är ju en podd som i vanliga fall handlar om folkhälsa, och då brukar vi börja alltid med, och det är en tradition vi inte tänker sluta med, att fråga våra gäster: hur hälsosam är du själv?
Åh, herregud,
Anna-Maria?
Jag är...
Hur många steg går du om dagen? Vad tänker du på? Och sådär.
Jag är väldigt duktig. Jag berättar hur man ska vara hälsosam, mycket mindre duktig att praktisera själv. Men jag försöker äta hälsosamt, för maten är hälsa. Och jag kommer från en väldigt stark familjetradition. Vi är jordbrukare, lantbrukare, matproducenterna. Min familj producerar parmesanost och parmaskinka för 150 år.
Så många skulle säga att just de två sakerna inte är så hälsosamma. Det finns ju en utbredd, ska man säga, olika åsikter om vad som är hälsosamt.
Jag respekterar alla åsikter, men det också handlar om vetenskap och om kvantitet. Mm. Så parmesanost, det är väldigt svårt att säga, parmesanost är inte hälsosamt. Det är det som man ger till gravida kvinnor, till kvinnor som mamma. Parmaskinka också är väldigt hälsosamt. Det beror på hur mycket du äter av den. Det är klart att det är alltid en kvantitetsfråga när det gäller salt och transfett och fetterna. Men jag har vuxit upp och ätit parmesanost och parmaskinka, och jag är väldigt hälsosamt just nu. Så jag... Men det handlar inte om det nu. Det handlar om att, ja, det är att ha en kost som är mångfaldig, som inte är alltid samma sak. Och äta ofta mindre kvantitet. Varenda individ kan hitta sin egen väg. Att vad är det som är hälsosamt för dig? Mm. Om du läser tidningar, Maria, det blir galen. Som du sa, jag har sysslat 10 år i Europaparlamentet med hela mitt liv. Hela mitt liv om maten. Det är liksom den röda tråd i mitt liv. Om du förhåller dig av att du läser tidningar, det är allt och ingenting. Och det är väldigt, väldigt svårt att hitta väg.
Men jag tänkte bara, för att avbryta, för jag tycker det är så kul att de första två sakerna du plockade upp, det är exakt den maten som alla sanna italienare lyfter fram. Parmesanosten och parmaskinkan. Vilket jag tycker är ett lysande exempel på matnationalism, kan man väl säga. Alla länder tycker att den egna maten är den bästa och den mest hälsosamma. Och det tycker jag inte är konstigt eller inte ens dåligt. Men det för oss ju över till EU, där alla de här länderna som själva är övertygade om att det de själva producerar är absolut bäst och mest hälsosamt.
Men det tycker jag ju inte alls.
Hur lyckas man få ihop det?
Nej, men jag sa absolut inte att parmesanost och parmaskinka är den bästa. Jag sa att
Många tycker nog det, jag skulle skriva under på det i varje fall smakmässigt.
Nej, men jag tycker det är en väldigt viktig poäng som du lyfter nu. Det har jag upplevt i hela tiden i Europaparlamentet när jag sysslade med matmärkningslagstiftning, stora lagstiftning om maten. Jag var mig nästan alla på 10 år. Och jag tycker det handlar om matkultur, mer än matnationalismen, i alla fall för mig. Du vet, jag har blivit svensk, jag är svensk, jag är stolt att vara svensk, att representera svenska folket. För mig i Europaparlamentet var det en stor ära varenda dag, du är ju upp på sängen och säger, vad kan jag göra idag för att förvalta den förtroende jag har fått direkt från svenska folket som personvald. Jag har blivit nu syströmmingsambassadör.
Då måste man tycka om Sverige i själ och hjärta för att ta på sig den rollen.
Nej, men det är en viktig, för mig är det länkat, förstår du, för som parmesan är viktig för mig, då är det surströmming, strömming, bågning är så viktig för så många andra. Och en av mina bästa upplevelser i Sverige har varit surströmming skiva i Kallix hembygdsförening, 40-årsjubileum. Och när du lär dig så man äter den, du vet, med mandelpotatis och lök och så vidare. Så det är en fantastisk tradition, men det är också en viktig näring. Så jag var nyss, på 2 dagar sedan, jag var i Umeå och träffade en fiskare som, han sa till mig, jag har varit fiskare sedan jag var 7 år gammal. Och han berättade hur tragiskt och dramatiskt och akut det är nu i Östersjön. Mm. Att typ torsk har försvunnit och strömmen håller på att försvinna och så vidare. Så jag känner väldigt nära den tradition. Sen jag var igår faktiskt i Skaraborg, det är så aktuellt, jag måste berätta.
Fredrik Thorhammar kommer från Skaraborg, så
ja, men han sa att du kommer från Mariestad. Det är liksom, det har jag koll på dig. Och det är jättefint. Så naturligtvis, det är grönkorv. Och jag är hedersmedlem av Grönkorvsakademi.
Det också?
Ja. Det blir jag nästan tårig.
Ja. Nej, men jag har varit
grönkorv och surströmming.
Men därför, vad du säger, det är så viktigt. Det är förenkling i verkligheten. Det är maten i hälsa. Maten är så mycket mer än mat. Det är vänskap, det är kärlek, vi umgås runt mat, vi får handla med bra mat, du vet, det underlättar sällskapet och det bryter ensamhet. Så grönkorv har jag varit många gånger på grönkorvdagen och så vidare. Jag ska bara berätta färdigt. Så jag träffade den som har, Fredrik Evaldsson, som har vunnit grönkorv tävling 2018. Och jag hade glömt, jag hade varit prisutdelare på matdagar i Skövde, så de kom med en bild med mig och Fredrik på 2018, det var jättefint. Mm. Men jag testade också Fallbygds ost och alla andra ostar och så vidare.
Ja, det är ju lite matmäcka runt omkring där.
Du har ju redan, Anna-Maria, varit inne på hur till exempel mat och folkhälsa och miljö och klimat faktiskt hänger ihop ganska mycket. Om vi tar en stor och svår fråga kanske, Fit for 55, det låter kanske som ett bantningsprogram för medelålders människor, men det är ju i själva verket EU:s klimatprogram som är väldigt ambitiöst, måste man säga. Man skulle, utan att jag har belägg för att kunna säga att det är världens mest ambitiösa klimatprogram, åtminstone för en så stor grupp av länder. Och det tror jag de flesta tycker är väldigt, väldigt bra. Men hur ser du på balansgången mellan å ena sidan ha en hög ambitionsnivå när det gäller mål och att sänka utsläppen, och å andra sidan behålla konkurrenskraften för europeiskt näringsliv? Är det svårt att dra den?
Ja, det är svårt. Fredrik, jag tror att du verkar sätta finger på en av vår tids stora utmaningar i vårt Europa. Det här, hur vi vill vara bäst i klassen, bäst i världen, och det är vi när det gäller klimatomställning, att verkligen ta krafttag om hållbarhet och miljö, att gå från du vet, svart energi till fossilfri och förnybar energi. Och för 55 är verkligen en enorm framgång när det gäller att vi har lyckats att ena 27 länderna kring världens mest ambitiösa klimatmål. Men samtidigt, vi måste värna vår konkurrens, därför Kina men också USA har inte samma standard och har inte samma ambition. Då är det väldigt viktigt att vi inte konkurrerar bara våra företag och våra möjligheter att innovera, att vara innovativt. Och det är en enorm problem. Om du ser också nu med jordbruket, det är också samma sak. Vi gick väldigt mycket fram i den här mandatperioden när det gäller väldigt strikta och tuffa regelverket för hållbarhet, för klimatomställning. Det glädjer vi oss. Men kanske vi har inte totalt tagit hänsyn hur det här påverkar våra lantbrukare. Och därför har du traktor överallt i Chile.
Ja, det är inte bara franska bönder som är handliga nu, det är andra bönder också.
Det är tyskarna, italienare och andra och så vidare. Och det, naturligtvis, vi tänker vad det är som påverkar svenska lantbrukare. Mm. Och som sagt, jag var just nu och träffade flera ute i Skaraborg. Och det är väldigt viktigt att när vi gör klimatomställning, som vi måste göra, vi tänker också att när man fasar ut till exempel bekämpningsmedel, då måste man tänka, okej, okay, det betyder att våra lantbrukare kommer att producera mindre på en dyrare sätt. Har vi helhetsbilderna? Vi måste ha helhetsbilderna, för lantbrukarna har en enorm positiv roll på hållbarhet och miljö. Det är de som förvaltar också biologisk mångfalden. Så man ska göra om jordbruket på ett sätt att det producerar med mindre vatten och så vidare. Men inte konkurrera bort våra lantbrukare.
Och du sätter ju precis fingret på det. För en sak som då bönder både i Frankrike och Italien och andra länder kräver, det är ju exempelvis att vi kanske inte ska tillåta import på samma sätt från länder där de inte alls har samma regler som vi har i Europa. Eller de tycker i varje fall att vi ska ha skyddstullar eller inte ha frihandel. Hur ser du på det? För då blir ju verkligen det här väldigt tydligt. Frihandel eller skydda vår egen ganska dyra produktion som kommer sig av våra hårdare krav som vi har i Europa.
Nej, men igen, du sätter fingret, Maria, på en av vår tidigare stora utmaningar. Jag är för frihandel. Jag tycker att frihandel är främja fred, främja välstånd, ta människor ut från fattigdom. Det är en stor framgång av vårt Europa har varit att våra frihandelsavtal förhandlas av kommissionen för oss alla, och det har gett oss en enorm styrka. Men Sverige har verkligen varit en av de länderna som har varit mest fördelar att frihandel. Så jag är emot protektionismen, jag är emot matprotektionismen, men samtidigt igen, som du säger, det är otroligt viktigt att vi behåller våra standarder matsäkerhet. Europa har, tack vare Europunionen, och det vet du naturligtvis som förrättar vd för livsmedelsföretagare, att Europa har världens högsta standard för matsäkerhet och hälsa. Det är bra för oss alla, det är bra för våra barn. Men samtidigt, vi måste se till att de produkter som kommer från utanför Europa lever upp till de här standard. Både för vårt hälsa och både för att inte konkurrera bort våra matproducenterna. Så det handlar om att de som vill exportera till Europa måste se till att vad de producerar lever upp till våra standard. Mm.
Och nu är du ju inne på både bekämpningsmedel och du pratade om surströmming och sådär. De har ju en sak gemensamt, nämligen kemikalier och kemikaliepolitik. Mm. Och där har ju EU ganska mycket att säga till om, får man säga. Även där kan man ju säga att det är en avvägning. Å ena sidan vill vi skydda konsumenter från ämnen som är farliga, kanske till och med förbjuda dem. Å andra sidan så behövs kemikalier i industrin eller i jordbruket och sådär. Tycker du där att politiken idag har hittat rätt i balansen?
Det är en ständig utveckling. Det kommer nu kemikalierna, det viktigaste för mig är att det ska vara vetenskapligt grundat. Det här är ingen idé att man ska driva matpolitik med ideologi. Du vet, skrämselspolitik.
Är det så idag, tycker du?
Men det har varit från extremhöger väldigt mycket i Europa också, och i Sverige, skrämselspolitik, protektionismen, för att tjäna stöd i landsbygden och få rösterna från lantbrukare. Man har ju, tror, väldigt mycket vilseledat debatten, och man har också smutskastat Europunionen på en sätt som inte är faktabaserad. Därför jag säger matpolitik, hälsopolitik, kemikaliepolitik ska vara baserad på fakta, på vetenskap, på forskning.
Du menar att man har sagt att man har skyllt på EU i en rad sammanhang?
Ja, man skyller på EU hela tiden. Allt som är jordbrukspolitik, allt som är matpolitik. Och man berättar inte, tycker jag, på en sakligt sätt. Att man gör hela tiden den här avvägning som Fredrik var med. Och sen, du vet, politiken i Europa är kompromissen. Det är inte att du har Bryssel i Europa och sen Sverige i riksdagen. Du har Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna, Liberalerna som förhandlar, och det kommer fram en majoritet som är den som du har röstat för, som i riksdagen. Det är en demokratisk beslutsfattningsprocess. Alltså det är väldigt viktigt vem man röstar, vem representerar dig. Men så jag tror vi har hittat rätt. Reach har fått båda ris och ros. Det, Reach har varit igen.
Och Reach ska vi säga för de som inte
berätta,
vet. Det är liksom ett övergripande namn på EUs kemikaliepolitik.
Exakt.
Som går igenom ämne för ämne. Så att säga.
Exakt. Så när det kom, och det var på min tid, innan min tid redan. Det var väldigt, väldigt kontroversiell och kritiserat på grund en gång till. Att det var restriktivt för företagare. Men sen det har utvecklat väldigt mycket att förståelse att det har varit bra för konsumenterna och bra för folkhälsa. Och att när företagare har anpassat sig, som svenska företagare kanske bäst i världen, bäst i Europa att anpassa sig, då konkurrerar du med innovation, konkurrerar du med hållbarhet, konkurrerar du med hälsosam mat och du exporterar produkter, teknologi, innovativa medel som andra inte har. Sverige visar att det går att hålla ihop.
Men en synpunkt som kan komma ifrån näringslivet är ju att absolut, det är klart att vi inte heller vill använda skadliga eller kemikalier som kan vara farliga för konsument eller så. Och man kan till och med tänka sig att förbjuda dem. Men då måste man satsa forskning för att innovera fram nya produkter. Tycker du att det satsas tillräckligt med pengar på sån utveckling idag?
Nej, men det är precis vad jag sa. Vi måste satsa för innovation
mer
och forskning.
Än idag.
Mycket mer än idag.
Okay.
Mycket mer än... Du måste, vi vill ha bort alla plast. Toppen! Alla vill ha bort alla plast. Det var på några år sedan. Problemet man har inte tänkt, så mycket plast vi har överallt i våra vardagslivsprodukterna. Och det var inte ämne som kunde omedelbart ersätta plast. Så vad företagarna säger, vad näringsliv säger, låta oss en tid för att hitta nya teknologi, ge oss möjlighet att investera i ny teknologi. Därför om vi trängs ut från marknaden, det finns ingen pengar för att investera. Och sen vi kan fasa ut istället att avskaffa. Det är viktigt. Fasa ut istället att avskaffa.
Utfasning istället för hårda förbud och mer pengar till forskning.
Mer pengar till forskning, det är verkligen stor prio. I mean, USA och Kina investerar så mycket mer än Europa i forskning. Det är inte klokt.
Jag kommer tränga mig in här med en matfråga, för när ni pratade om EU och mat igen. Om man har jobbat med mat så vet man nu mer att nästan all lagstiftning kring hur man får kommunicera runt mat och nya produkter beslutas i EU. Det som heter EFSA är Europas livsmedelsverk kan man väl säga. Och jobbar man med mat så vet man att det här som kallas hälsopåstående är EU-beslut. Och de är väldigt stränga, så att det är väldigt svårt att berätta om man har hittat på en ny produkt som innehåller en del positiva saker för människor. De är så stränga så att många menar att de faktiskt gör att den här innovationen är inte värd att göra, för du kan ändå inte berätta för konsumenterna att det här är hälsosammare för dig. Hur ser du på det? Att ibland så går EUs lagstiftning som är till för att skydda konsumenterna nästan överstyr och gör att det blir svårt att prata med konsumenten.
Ja, det är alltid en balansgång. Alltså, jag har drivit mat som en av mina hjärtefrågor. Som ni vet, när jag var parlamentariker, bastat i matfusket och bastat i matsvinnet. Jag hittade mina broschyr från 2009. Det var jättekul att se. Jag tror i grunden på konsumentvalfrihet. Så du ska ge rätt, tydligt, begriplig information som synas på paket. Så att paketet speglar innehållet och du kan läsa själv ingredienserna. Och man ska inte toppstyra med pekpinnar vad människor ska äta. Sen, det finns lagstiftning.
Men det är ju toppstyrt i detalj vad du får säga.
Jo,
om du exempelvis
lyckas
få i en brock broccoli i en äpplejuice, så kanske du skulle vilja berätta att den där broccolin har nog bra effekter. Det är otroligt svårt att kunna göra det på förpackningen. Så varför då ens försöka forska fram en dryck med broccoli?
Som... Det är för det som har hänt till exempel. På min tid vi bråkade väldigt mycket med Ferrero. Du vet, det är någon italiensk företag som är det europeiska kanske största chokladföretaget.
Mest kända för Nutella tror jag.
Ja, de ville märka Nutella som sockerfri Nutella. Och vi vann den här kampen. Därför Nutella är inte en produkt som du kan märka som fettfri eller sockerfri. Anna, det är inte Nutella.
Det verkar orimligt.
Vi hade sagt
Nutella är ju bara socker och fett.
Ja, men precis. Så, förstår du, måste också, ja. Därför jag drev så stark basat i matfusket. Sen du hade massor med dryck där det var vitamin C. Det var ingen vitamin C.
Nej, men det är ju alla överens om.
Ja, men det är det som det handlar om. Hälsopåstående handlar, du kan inte
jo,
fuska.
De handlar, jo, det är ju grunden till varför man har dem. Men de har blivit så stränga.
Det kan vara att de har blivit för stränga. Jag håller med dig.
Och detta gör att det blir svårt. Mm. En sak som vi håller på med.
Nej, men jag håller med dig. Jag vill bara säga att det är så lätt att göra fusk. Till exempel, du har glass. Du har en fantastisk bild det, som you know, med rinnande mjölk och en kussan och så vidare. Sen du tittar, det finns inte en deciliter milk. Allt är bara kemikaliepulver. Men det du ser på paketet eller lite om att det här är en, du vet, det kommer från kurserna i landsboken och det är inte så. Så hälsopåstående, vi ska också berätta sanning. Det har varit en av de absolut mest kontroversiella lagstiftning. Det har lagt på bordet för 15 år. Ingen politiker vill du vet, driva den därför man gör fel. Och det landar kanske fel. Absolut, jag ska uppdatera mig till den sista. Men vad jag vill berätta är syftet är att det är så lätt att göra fusk med matpåstående. Matpåstående handlar socker, salt och skadliga fetter i grunden. Så, men det är samma innovation nu kommer fram med många, många produkter som är hälsosamma och man ska ha möjlighet att märka dem.
Ja, det är ju det som är lite svårt. Mm. Jag förstår precis, och jag är den första att hålla med dig om att många livsmedelsföretag försöker försköna det de säljer. Men de som faktiskt försöker hitta på något nytt och mer hälsosamt
har också
väldigt svårt att berätta om det på ett rimligt sätt. Och det här tycker jag ofta är EUs dilemma, att när man försöker skydda sina medborgare så hamnar man i en situation där man stoppar utveckling.
Helt
ja,
rätt.
Jag lämnar över till dig, Fredrik.
Nej, men ett annat livsmedel, om man får säga så, det är ju alkohol på olika sätt. Och där finns det ju nu en fråga där den europeiska politiken och den svenska inrikespolitiken möts, nämligen frågan om gårdsförsäljning. Man kan väl säga att dilemmat är att tre olika utredningar har gjorts i Sverige, kommit fram till tre olika resultat, och grundfrågan är, kan man förena gårdsförsäljning i Sverige med att Systembolaget fortfarande har monopol? Och du då, som du har suttit i Europaparlamentet i 10 år, tror du att det går?
Jag tror det går. Jag har drivit stenhårt för gårdsförsäljning i min tid som europarlamentariker. Jag var ansvarig för en rapport som vi tog fram om levande landsbygden. Och jag var ordförande den insats som vi gjorde med Moderaterna. Och jag har rest landet runt. Jag tror jag besökte många mikrobryggeriet, lantbrukare, gårdsbutiken och så vidare. Så gårdsförsäljning är inte någonting som hotar folkhälsa. Det får när du går till en gård, du testar med mat, du äter med maten. Det är inte liksom en fredagkväll du bara köper vodka eller vad du köper och du gör det fullt. Det är faktiskt en sätt att utveckla kunskap, lyfta medvetenhet och utveckla matkultur, dryckkultur när du är på en gård. Du testar och så vidare.
Men det man tror att EU kommer säga nej till, det är ju det vi upphäver monopolet, försäljningsmonopolet. Det är ju det som är problemet.
Ja, jag vet.
Och där har ju vi haft flera jurister som har diskuterat här och som landar i två helt olika ståndpunkter.
Ja, men problemet med gårdsförsäljning.
EU kommer acceptera det och en annan kommer säga nej, EU kommer inte acceptera det och då blir vi av med Systembolaget.
Nej, EU kan inte bestämma om Systembolaget, men EU kan säga att om du säljer på öppna marknad som gårdsförsäljning är svenska dryck, då måste du sälja också dryck från resten av Europa. Och det är rimligt för Europamarknad är vår hemmamarknad. Vi har en inre marknad som är väldigt bra för Sverige. Och Sverige exporterar nästan 60-70% av våra varor och tjänster till resten av Europa. Utan gräns, utan tull, utan ingenting. Från Caruana till Las Palmas. Så det är klart att om du öppnar marknad från Systembolaget då, med gårdsförsäljning, då säger opinionen, då kan du inte i en öppet marknad sälja bara svenska produkter. Det är det som är grejen. Men samtidigt, du är en tyst, det handlar väldigt mycket om turism. Det handlar väldigt mycket om att leva
Men om det blir som du säger, då betyder det att vi inte längre kan ha kvar Systembolaget? Eller menar du kommer de här små gårdarna också tvingas sälja allt annat som finns i hela Europa?
Jag tror att
då kommer de bli minisystembolag då?
Du vet, det småskaliga produktion och producenter.
Ja,
de
men frågeställningen är ju liksom. Om det här fungerar i verkligheten eller inte. Vi har ju fått ett undantag.
Vårt
systembolag är ju ett undantag. Och
jag vet,
då...
snus, surströmming och systembolag.
Ja, så vi kommer beta oss igenom
det. Det är
svärre
förhandlingar i EU.
Mm. När det gäller surströmming, eftersom du är ambassadör förstår vi att du är på surströmmingens sida i alla. Men här då, vad landar du? Hur tror du att
Jag landar att systembolaget är, jag är inte för monopol, jag är emot monopol. Jag är för fri marknad, men jag förstår att det är viktigt i Sverige. Och det är baserat på en historisk och kulturell syfte som har att göra med folkhälsa. Så jag har mycket respekt för det. Sen kanske man ska... ha lite mer, du vet, öppna längre tid och så vidare. Men jag tror Systembolaget har sin syfte, även om jag är emot. Men gårdsförsäljning, jag tror inte hotar Systembolaget. Det handlar om tyska turister som kommer till Skåne kanske och vill köpa sig hemma 2 flaskor eller 3 flaskor efter de har testat.
Nej, i Sverige tror man ju inte det. Men det är ju att man tror att EUs rättsvårdande system till slut efter ett antal överklaganden kommer att säga att ni får välja. Antingen har ni kvar gårdsförsäljning men då får ni ta bort Systembolaget eller så får ni ta bort gårdsförsäljningen.
Jag tycker man kan...
Du tror det går att ha kvar båda?
Jag är inte en, du vet, jurist i den här frågorna.
Och juristerna tycker ju olika.
Juristerna tycker också olika.
Ja, bra.
Men vi tänker bara få höra vad du tror. Tror du att det kommer
jag tycker det som är bra för Sverige, som är mitt kompass, är det som är bra för Sverige, för svenska folket. När jag går runt till landsbygden och pratar med dem, för mig är det självklart att gårdsförsäljning betyder en levande landsbygden, betyder jobb, betyder utveckling, tjänstesektor, betyder möjlighet för tillväxt, därför hela turism och besöksnäring bygger på upplevelse. Och jag tror också det här är en viktigt syfte nu med klimatomställningen, att det blir mer och mer producenter i Sverige av alkoholdryck. Och det tror också det är en väldigt viktig mål, det är att bygga en dryckkultur. Att gå för att du gör det fulla på fredag kväll. Eller du dricker tillsammans med maten i sällskapet. Då dricker du mindre och bättre. Mm. Och det tycker jag är väldigt viktigt. Men jag kommer från ett land som har väldigt mycket den här vindryckkultur också. Om man dricker tillsammans med mat och så vidare. Och det tycker jag kommer vara en av de bästa sätt att främja folkhälsa. Kunskap och medvetenhet.
Om alkohol. Nu vill jag slänga över, fortsätta på alkoholen här, för det är en sån rolig fråga tycker jag. EU, det är ju inte bara Sverige som funderar över alkohol, utan EU-regionen är ju en stor producent av olika typer av alkohol, inte minst vin. Samtidigt om man läser hur man ser på hälsa i EU så har det ju den här bekämpa cancerplanen som har tagits fram. Där kan man läsa att i princip ska man inte dricka någon alkohol alls, utan vi borde sluta dricka alkohol helt och hållet. Och när man läser det så kan man ju tycka att EU nästan ägnar sig åt självskadebeteende. Det här är en av våra största produkter och vi är duktiga på att producera alkohol. Och samtidigt är man väldigt skeptisk till alkoholkonsumtion. Hur ser du på den här?
Men jag tror på konsumentvalfrihet. Konsumenterna är vuxna. De måste vara vuxna. Åldergränsen är viktig. Och det handlar om information som ska vara rätt, tydligt, begripligt, synligt. Och du måste ha möjlighet att ha en underlag för att göra en medvetet val. Men sen du gör din eget val. Så jag är väldigt känslig till cancer. Jag förlorade min mamma med cancer, så jag har väldigt mycket respekt. Att absolut, alkohol kan vara dålig för så mycket. Alkohol är väldigt dålig för mäns våld mot kvinnor. Om du skulle se, för mig det är väldigt viktigt att man ser vilken koppling det finns mellan, du vet, män som gör sig fulla och kommer hem och sen slås mot sina hustru eller partner eller vad det är. Så det skulle jag säga, avskaffa alkohol totalt. Men det kan vi inte göra. Vi, vi vill ha öppna samhälle, tycker jag. I alla fall jag vill ha en öppet samhälle med vuxna människor som kan göra fritt och medveten val också för din hälsa. Jag tror inte att staten ska bestämma vad du ska dricka eller vad du ska äta med pekpinna, men staten har en skyldighet att se de produkter som finns tillgängligt i butikerna lever upp till världens högsta standard som vi har i vårt Europa. Mm. Av säkerhet.
Jag har en, vill du sticka emellan?
Nej, men, kör.
Ja, men för då, när vi ändå har betat av surströmming i alkohol, då tycker vi tar snuset också.
Då har vi det hela.
Precis, då har vi klarat.
Och glöm inte grynkorv.
Precis, grynkorven känns inte som den är lika kontroversiell.
Nej, inte alls.
Möjligen skogen, för det börjar också på S och är en kontroversiell svensk fråga. Vi får se om vi hinner med den.
Men jo, det jag skulle säga om snus. Sverige har ju fått ett undantag från snuset. Sen har EU inte gått med på, trots att många har försökt berätta att snus är bättre än cigaretter. Men nu har ju då också från svenska snusproducenter den nya innovationen som då är ju vita, liksom små...
Vita snus.
Ja, precis. Det är vita snus. Eller vita liksom pods som bara är nikotin i. Som ju då tillåts i många länder i EU. Men det ryktas ju om att man från Bryssel tycker att det här kan vara farligt och man vill ha ett helt förbud mot det här egentligen. Och vi som då har levt med snuset i 200 år i Sverige och är rätt stolta över att vi inte har rökare och tycker att snus, och det finns väl allt mer vetenskapligt belägg för att nikotin under läppen inte alls är farligt på det sättet som det är att röka. Så många tycker till och med det här är ganska bra. Det är en bra innovation om man får folk att sluta röka och börja använda olika typer av snusprodukter. Vore det bättre? Hur ser du på det här? Är det en bra innovation eller en...
Du vet väl, Maria, att under åren du och jag har krockat arm för att försvara svenska snus. När du var,
det
var,
ja, det, men jag måste ju fråga dig.
Det var den stora frågan på den tiden när du var vid
det. Det är fortfarande en evig fråga, detta snus.
Det är en evig fråga, men därför jag säger det är jag. Men jag tror om jag kommer vara svenska parlamentariker som vi har gjort tidigare, vi kommer att stå upp för snus i vått och torr. Det är viktigt för Sverige, personligt. Det är inte något som attraherar mig speciellt. Men det är viktigt för Sverige. Det är viktigt för många i Sverige. Sen, det är väldigt också intressant vad du säger om vita snus. Det finns, att jag har sett, det finns ingen lagförslag. Det finns en remiss, som tusentals remiss. Som det finns de som säger man ska ha vita snus, man ska inte ha. I alla lagstiftning som kommissionen föreslår, det finns massor med underlag av rapporterna, och det är bra att de finns. Så det var en om vita snus som och man läser på tidningar i Sverige att det här hotar vita snus kanske.
Ja, men det är för att det här är viktigt, men
det,
för oss.
Men det är vilseledande. Det här är fusk. Det här vilseledar svenska folket mot EU, och det jag är väldigt väldigt
så
väldigt.
Du går i god för mig, att det inte kommer att hända. EU är inte på väg att lagstifta mot.
Kanske inte, men att det är väldigt oansvarigt. Att i Sverige, när det finns bara en papper som man har 2000 remiss i olika sakerna hela tiden, därför vår demokratisk process bygger på olika remiss. Och det är klart att det är en som säger ja, vi ska göra det, andra som säger nej. Och sen kommissionen kommer göra ett förslag. Vi vet absolut inte hur det kommer att se ut. Så att i Sverige, man har tolkat den här EU vill förbjuda vita snus, är trams. Och det är det som retar svenska folk. Och det är det som sen vi inte har en stark och enad Europa. Att vi inte har svenska folk som backar. Det som verkligen behöver en stark och enad Europa för fred, för frihet, för Ukraina. Det får hela tiden man pratar bara snus och allt den här som retar svenska folk. Så det är dags att lämna den här gnällpolitik. Och att titta på fakta. Jag vill att en enda journalist kommer till mig och säger det här är kommissionens förslag om man ska förbjuda vita snus. Det finns inte. Det finns inte. Men ingen pratar om allt som EU har gjort som är bra. Det här ger motorvägen till Sverigedemokraterna som vill underminera den stöd som är viktig för EU från svenska folket. Det är väldigt allvarligt i en tid där vi är i krig. Jag kommer att vara absolut tydlig på barrikaderna, hela vår rörelse, inte tillåta den här om jag får tillgång att säga någonting. Därför vi kan inte ha ett Europa som ständigt syns svartmålas här i Sverige. Det är nu på allvar. Vi har krig i Europa, vi har Putin, så vi kan inte fortsätta ljuga och berättat att allt som kommer från Bryssel är fel, brokorrigoren, överstatlighet. Det här är ren Sverigedemokraterna-propaganda. Jag tycker det är farligt just nu.
Vi ska faktiskt ha ett seminarium om det vita snuset i Bryssel om några veckor.
Ja,
bara.
Men då berätta för mig när du kommer tillbaka.
Ja, vad de säger och ja. Om det faktiskt bara är som du säger. Att
det är säkert många som vill förbjuda, men det är ingen lagstiftning som finns på bordet. Att jag vet. Men det är en exempel som jag vill ta av hur lätt det är att vilseledas och reta svenska folket i frågor som är emotionella och som berör. Och jag tror vi har inte råd längre, Marie. Vi har inte råd. Så långa Putin är där, vi måste tänka att vad är det som Europa är för Sverige? Det är skydd, det är en hamn. Det är att vara en stor båt i en stor hamn istället av vara en små båt ute i storm. Sen naturligtvis, som jag sa, jag kommer att driva stenhårt om jag får svenska folket förtroende för snus.
Men det är inte den viktigaste frågan just nu, så att säga.
Vi får se vad kommissionen föreslår. Vi kommer att förhålla oss till en förslag, inte till en av de 1000 remisserna.
Jag släppte snus och sprit ett tag och lämnar över till dig, Fredrik.
Ja, och vi har inte så där himla många minuter. Du har ju redan varit inne på med ganska starkt patos visat det liksom din vision för Europa. Ja, är du missnöjd med den svenska EU-debatten generellt?
Ja, men jag är väldigt engagerad, men jag ställer upp efter 5 år som jag hade lämnat svensk politik överhuvudtaget när Moderaterna vill inte ha mig som sista plats på listan. Jag var engagerad i Italien som företagare. Jag bor i Sverige, men jag jobbar i Italien som företagare i landsbygden. Och i den mest liberala Europapartiet i Italien. Därför, de har rekryterat mig därför, som ni vet, i Italien vi har en förfärlig högerpopulistregering som leds att Giorgia Meloni, som är faktiskt ordförande av den politiska gruppen där Sverigedemokraterna ingår i Europaparlamentet. Så jag vet precis vem de är och vad de håller på. Whatever de berättar här i Sverige, de lurar inte mig. Och jag var verkligen på barrikaderna för att göra skademinimering. Så när de rekryterade mig från Liberalerna, jag hade absolut tänkt att inte komma tillbaka i politiken i Sverige. Och jag var faktiskt i Tbilisi på väg till Kiev. Och jag fattade beslut att ställa upp och svara jag. Först för jag hade varit nominerad från gräsrötterna. De sa till mig, du har fått många nomineringar från medlemmarna. Och jag har alltid varit folkvald, för mig det är väldigt viktigt. Den andra är att när det brinner i Europa och jag får förfråga och förtroendet som är väldigt hederligt, då jag känner jag kan inte sitta på läktare. Jag vill engagera mig. Jag är på väg till Kiev nu. Och jag tycker att jag har fortfarande mycket att ge. Så ja, jag är missnöjd. Därför jag tror i Sverige det är dags att vi går från gnäll till glöd. Jag säger basta till gnällpolitik. Det står i regeringens förklaring, äntligen sista sida. Sverige har inte engagerat sig tillräckligt. Vi har förlorat för att inte vara förhandlingskraftfulla. Det är dags att ändra sida. Så jag har sagt det för 15 år, så för mig är det ingen nyhet. Sverige ska vara i kärnan av Europasamarbetet som en dynamisk aktör. Inte sitta vid läktare och klaga. Vi har inte råd för det, tycker jag.
Det här tycker jag var fantastiska slutord.
Ja!
Verkligen.
Tack så mycket.
Men maten är den viktigaste.
Mat, sprit, snus, surströmming. Det viktigaste. Och förstås freden i EU. Tack så mycket.
Tack själv, Maria och Fredrik. Tack så mycket.